Hej och välkommen till SLEF-podden. Jag heter Simon Järn och jag jobbar som SLEFs distriktsteolog i Åboland. Det här är vår serie Söderöver, där vi kommer att träffa olika människor i södra Finland, SLEF-aktiva på ett sätt eller annat. Idag befinner vi oss i Åbo och här framför mig så har jag Nora Lillas och Henrika Lillsjö. Och vi ska fundera lite på musik och vilken roll musiken kanske kan spela i det kristna livet. Då undrar jag om ni skulle kunna börja med att presentera er. Kanske Nora vill börja?
Mm. Ja, jag heter alltså Nora. Jag är hemma från Nykarleby, men nu just så är jag bosatt i Åbo sedan ungefär 3 år tillbaka och studerar folkrätt.
Jag heter Henrika och är uppvuxen i Närpes. Och jag har bott i Åbo sedan hösten 2001. Så ganska många åren. Jag jobbar på Åbo Akademis bibliotek som arkivamanuens för närvarande.
Okej. Så ni är båda ursprungligen österbottningar, men ni har ganska många år på nacken i Åbo ändå i varierande omfattning.
Mm,
men ni känner det som Åbobor för tillfället, eller?
Ja. Alltså lite både och. Mm. Både Nykarlebybo och Åbobo. I och med att jag spenderar ofta somrarna i Nykarleby ändå.
Precis. Så.
Mm. Jag tycker nog att det tog ganska många år ändå innan man började känna sig som Åbo på det viset att man blev intresserad av lokalpolitik och sånt här. Ska vi ha bussar eller
spårvagn?
Men
börja läsa Åbo underrättelser.
Ja, no, ja. Det är ju sporadiskt.
Precis, mm. Just det. Okay. Jag undrar vilken roll SLEF spelar i ert liv eller vilken koppling ni har till SLEF?
Jag är nu helt uppvuxen i SLEF. Min familj har alltid varit aktiv i föreningen så länge jag kommer ihåg. Och jag har varit med på barnläger och jag har gått i söndagsskola och i SLEF-skribba och allt det här. Så att jag kan väl säga att jag har det med modersmjölken, men sen i något skede måste man ju själv bestämma att i vilka sammanhang man vill vara aktiv. Och jag har nog ändå känt att SLEF är liksom ett ställe för mig. Att här vill jag vara med fortsättningsvis. Och det har nu varit olika typer av engagemang under årens lopp. Men mycket nog musik i körer och så här.
Mm, jag kan nog helt hålla med dig där också. Jag är också uppvuxen i SLEF och sedan så långt tillbaka jag kan minnas varit på SLEFs läger på somrarna vid Klippan och under min barndom var det nog främst lägrarna som jag så här kopplade ihop med SLEF. Men sen när jag blev äldre så började sjunga evangelikum och så här, så fick jag nog en allt starkare koppling till SLEF skulle jag säga, när jag lärde känna mer människor också så här, att det har sakta blivit ett starkare så här andligt hem med tiden. Och något som jag är jättetacksam över nu i Åbo också, att man kan ha den här SLEF-gemenskapen här också.
Mm.
Att det är ju också att Åbo snabbt börjar kännas som ett hem.
Hur är det att vara en SLEF-are i Åbo? Vad händer här och så här?
Ja, kanske du kan svara bättre på den frågan.
Det är väl nog ganska annorlunda jämfört med många orter i Österbotten om man kommer därifrån. Det är förstås olika på orter där också, men vad ska vi säga, att allt är mycket mindre här. Och man kanske inte har den där känslan av att det finns ett stort gäng som liksom håller igång ett bönehus eller sådär. Mm. Men samtidigt så är man ju väl medveten om de personer som finns, de som man känner igen från olika SLEF-tillfällen som man har varit med på i Österbotten och sen sådana som bor här. Och sen har det ju nog varit väldigt viktigt just, eller det var viktigt för mig under studietiden, speciellt med den här ungdomsgruppen som fanns. Och den har haft många olika skeden. Det har varit både upp och ner för den, att ibland har man varit väldigt många, alltså 70-tals personer eller ja, många tiotal personer, och sen ibland så har man varit väldigt få. Så att det, men jag har upplevt båda och är tacksam för att jag har fått vara med.
Mm. Det är kanske ganska typiskt för en studiestad också, att det växlar med tiden. Ja. Som släffare i Åbo så är kanske det sista slutet också involverad en del resande till Österbotten. Och det är ju ett
trevligt. Jo, det
ja, precis. Men ni nämnde både musiken här och det här. Det undrar jag att på vilket sätt har ni sysslat med musik? På vilket sätt har den funnits i era liv?
Jag har nog sysslat med musik hela mitt liv. När jag var liten så kom det väldigt naturligt för mig att sjunga. Ofta istället för att prata. och sen, ja, men när jag var ungefär i 7-årsåldern så började jag spela instrument och ta lektioner och så här. Och på det viset så har jag nog alltid haft ett personligt intresse för musik och alltid gillat att sjunga och spela. Men det är nog kanske sen när jag har fått sjunga och spela tillsammans med andra som jag verkligen har hittat den där som glädjen i musiken på ett helt annat sätt.
Så det hänger ihop med gemenskap inom oss.
Ja.
Jag har kanske en lite liknande historia nog, att musiken har funnits med, och i vår familj har det varit sådär att vi har sjung en del. Min pappa var entusiastisk sångare själv och han drog ihop familjekör, så att vi sjöng i stämmor och sånt här. Och sen har jag gått på lektioner, spela piano, och sen när jag kom så långt så att jag gick gymnasiet och skulle börja fundera på framtiden, så var det så starkt det här intresset för musik och kanske just också musik, andlig musik, att jag sökte in till kyrkomusiklinjen på konservatoriet i Åbo, och så studerade jag där i 3 år. Men sen har jag egentligen aldrig jobbat som kantor, utan jag har jobbat med andra saker, studerat andra saker efter det, men sen har det hållits med på sidan det här, att jag har sen senare lett kör och haft lite elever och så här.
Så det finns ganska mycket olika sätt att syssla med musik också. Fast man sysslar mycket med musik så kan det vara både i kör och ensam och ta lektioner och sånt. Det är ganska mångfacetterat kanske.
Så är det. Och det kan ju variera under olika tider i livet också. Att man kan vara aktiv i en kör någon tid och sen så upptäcker man ett instrument och sätter igång med det. Det är ju egentligen, ja, det bara fantasin som sätter gränser för vad man kan göra. Och förstås lite vilka sammanhang som erbjuds. Att det är ju lätt att gå med i en orkester om det finns en orkester att spela i, men svårare om man måste dra ihop det själv.
Precis. Vilka instrument och sånt här har ni helt konkret sysslat med?
Jag börjar med violin. Sen ganska snabbt så började jag spela piano vid sidan om. Så det här kanske nog varit mina starkaste instrument sådär. Sen där i tonåren så fick jag för mig att börja spela gitarr på egen hand. Mitt i allt var det mycket roligare att svitta och spela gitarr för mig själv än att gå på mina violinlektioner. Där man tvingades öva på läxor och sånt. Så det har gått lite i perioder kanske, och det går fortfarande mycket i perioder vilket instrument jag föredrar. Men jag är egentligen de tre instrumenten har nog varit mina så här huvudinstrument.
Ja, jag har spelat piano och orgel och blockflöjt, men jag har alltid tyckt bäst om att sjunga.
Just det.
I något skede så tyckte jag bäst om att sjunga, för jag tyckte att det var lättast. Sen har jag insett att det inte alls är så lätt alla gånger, men väldigt roligt är det. Det är på något vis så, ja, ett så omedelbart instrument. Det säger på något vis också mycket om den som sjunger.
Precis.
Så det är väldigt roligt.
Det är en del av en själv.
Det är det, ja. Och det där med kör så är någonting speciellt. Jag tycker att när man har en kör så summan av bitarna är liksom mycket mer än vad bitarna är skilt för sig i allmänhet.
Jag kan ju inflika, jag har ju själv också spelat violin sen jag var 20 och tagit lite sånglektioner och sånt. Och jag känner igen det där med att det kan vara mödosamt att gå på lektion och inte direkt tvingas, men förväntas ändå öva och så här. Och det kan ju kännas lite jobbigt ibland, precis som att gå i skolan. Men samtidigt den här kontrasten till att få själv experimentera eller musicera eller ens lyssna på musik. Och det tycker jag är en intressant sak överlag att dels finns det den här sidan att man på allvar kan träna sig och syssla med någonting och försöka uppnå något visst mål eller så här kämpa, om man säger så. Och sen finns den här helt fria sidan av musiken när man bara kan vara och njuta. Och jag tänker att människor kan möta båda de här också, fast man inte sysslar så mycket med musik.
Absolut. Mm. Ja, det har jag märkt att när jag sitter för mig själv och sysslar med musik på ett friare sätt så kan jag önska att varför inte jag tagit lektioner i det här instrumentet. Så det gör nog till exempel som med gitarr då, att jag är nog jättetacksam över att jag tog lektioner i violin och piano, även om det var ganska mödosamt. Men min mamma sa att du kommer aldrig ångra att du har tagit lektioner. Och det har jag nog aldrig ångrat.
Precis. Ja, det är faktiskt
så. Och då kan jag utöva det på ett mycket friare sätt nu.
Mm. Precis, att den där disciplinen så leder till att man sen är friare.
Mm, exakt.
Mm. Ja. Det kanske gäller ganska många sådana här konstformer, om man kallar det så, att utifrån sett så tänker folk kanske på den där fria sidan, men det går faktiskt att öva och det är en ganska viktig del av det också.
Mm.
Men hur tycker ni då att musiken spelar en roll i det kristna livet för oss som kristna? Vad kan den uträtta där?
Jag tycker nog att musiken är jättebra som just som gemenskapsskapare, att man känner att nu kommer vi tillsammans för att vara på det här mötet eller vad det nu är man ska göra. Det är en viktig poäng. Och sen en annan som jag är så glad åt, så är det att musiken kan nog vända ens tankar väldigt effektivt, just att om man har en väldigt dålig dag och man kan inte se någonting positivt i någonting så tänker man på någon bra sång eller lyssnar på någon bra sång och så kan det liksom svänga ens tankar i en mer hälsosam riktning. Och det är jag nu inte den första som har konstaterat heller, utan det är väl Luther bland annat som har talat om det där, hur välgörande det är med den här andliga sången.
Ja, alltså jag har ju hört att finlandssvenskarna är de lyckligaste människorna för att vi sjunger så mycket i kör. Tänk att om man dessutom sjunger kristen musik tillsammans, ja, så det skapar nog någon slags annan typ av gemenskap än vad jag har upplevt någon annanstans. Jag tycker det är jättefint att tillsammans, till exempel i gudstjänsten, kunna sjunga psalmer och sånger. Att det är som ett sätt att vara så här, att aktivera sig i till exempel gudstjänsten. Men också som, det kan ju bli som en gemensam bön också, som en sång. Så det tycker jag är ganska häftigt också.
Absolut.
Att sånger kan verkligen tala till en. Och för mig är det lättare att komma ihåg orden ifall jag kan en melodi.
Mm.
Och då kan de på samma gång bli predikande. Att man, just som du sa, att man minns någon sångtext eller så här, att man på något vis berörs av sångerna på ett helt annat sätt.
Ja.
Ja.
Det är fint också i gudstjänsten, tycker jag, när man, att alla är ju med och sjunger. Så det är ju inte sådär att nu är den här psalmsången bara för dem som är duktiga på att sjunga, utan det är ju, man kommer med sin röst och sen så är man välkommen att klämma i. Det är fint.
Jag kommer själv att tänka på ett bibelord. Jag kollar faktiskt här upp. Det är i Efesierbrevet 5. Tala till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger. Sjung och spela för Herren i era hjärtan. Så det har funnits med redan från början, musiken i en form eller annan. Det skulle vara intressant att veta kanske hur de här melodierna gick på den tiden. Till exempel i gudstjänsten eller i tempelgudstjänsten eller överlag hur denna sånger man sjöng i Bibelns tid. Och faktum är att det finns ju redan vissa ställen i Nya Testamentet, i Paulus brev och sådana där man märker att han citerar en sång som inte är från Saltaren och det här inte finns någon annanstans, utan måste vara just en tidig kristen. Mm. Och man ska då kalla det psalm på samma sätt som vi kallar det psalmer idag. Mm. Så det, jag tycker det är väldigt spännande att det här är ingenting nytt, utan det har funnits med hela tiden.
Mm.
Ja, man har en känsla av, i alla fall om man läser beskrivningar av musiken i Gamla testamentet, att det var ganska mycket ljud. Det var trumpeter och cymbaler och lite ett och annat.
Faktiskt.
Mm. Det blir spännande att se hur det är i himlen sen.
Ja, verkligen.
Om det kommer att låta helt annorlunda än vad det är här, eller om det är liknande.
Det är ju intressant att musiken de facto finns i himlen.
Mm, verkligen.
Det är en ganska stor del av Uppenbarelseboken.
Ja.
Den andliga lovsången där.
Mm.
Men alltså, så man kan konstatera att musiken, den främjar gemenskap. Den gör att vi alla kan komma tillsammans på ett sätt som kanske inte annars är så lätt. Och sen att den också får saker sagda kanske på ett sätt som alla kan instämma i. Och jag tänker just speciellt när det, ja, jag gillar ju själv liturgi och det här också sjungna liturgiska böner, fast alla kanske inte är lika förtjusta i sånt. Men jag tycker att just sånt så kan få alla att be på samma gång om samma sak på ett sätt som inte riktigt är lika enkelt när man bara säger någonting eller sådär, även om det förstås går att göra på det sättet också. Och sen kanske just det där med känslan som du sa, att det vänder.
Mm.
Jag tänker att känslorna är ju inte viktiga, men ibland så kan ju känslorna vara en barriär för att liksom ta till sig hopp eller glädje eller någonting sånt. Mm. Ibland så kan man det här, man har ätit sig mätt på kakor och det där, men tycker sig inte ha några bekymmer, då kanske det behövs en fastesalm för att få en att blicka på Kristi lidande.
Mm, absolut.
Och sånt, så det där. Den tjänar många syften, faktiskt. Och jag tycker också att det är intressant i kristna sammanhang, oavsett om det då är i gudstjänst eller på möten eller ens på skivor, så det här kan man både använda just sång och också instrument på ett sätt. Och till exempel, jag tänker när det brukar vara såna här kungörelser i gudstjänsten, när det kommer en liten orgeltrudelutt när man har nämnt avlidna till exempel. Det tycker jag är en väldigt stark sak utan att ett enda ord nämns när det kommer någon sån här. Så den har nog en viss roll där, även om den inte är det här. Den är inte det viktigaste i allting, men den bär upp en hel del ändå.
Mm. Ja, det är nog sant. Alltså, instrumental musik kan också väcka jättemycket känslor och så här. Ja, på något vis kanske hjälpa en att gå in i bönen på ett annat sätt också.
Mm. Mm. Det är sant. Och sen också bara det att ett stycke kan ha en rubrik, att det kan heta bön till exempel. Mm. Så då är det som sådär att då kan man, ja, då kan man använda den här musiken för att ackompanjera sin egen inre bön.
Precis. Det sätter ord på det på något sätt. Det blir lite som ett språk, kanske, kan man säga. Hur tycker ni att musiken, hur kan man ha nytta av den så här i vardagen, i sitt kristna liv eller så?
Jag bara kommer att tänka på första hjälpkursen när man ska komma ihåg låten Staying Alive för att ha rätt rytm när man återupplever.
Precis, ja.
Det är men kanske ett onödigt konkret exempel.
Ja. Det finns ju så många sätt som musiken ändå närvarande i vardagen.
Mm.
Att dels för att som fylla ut sådär, kanske medan man står och diskar.
Mm.
Så kan det vara jätteroligt att få lyssna på musik samtidigt. Att det kan just sådär förändra ens humör eller på något vis få en att bli mer taggad eller så.
Mm.
Det finns ju forskning på också att musik kan användas som en del av smärtlindring.
Mm.
Aha.
Att om det är någon som ligger med några smärtor eller om det är någon som är orolig inför en operation till exempel och den får välja vilken musik den vill lyssna på medan den väntar på det här, så är det liksom en bättre upplevelse.
Mm.
Och sen har man också använt musik i tortyr, men det där
det ett annat kapitel.
Ja.
Ja.
Mm.
Jag tycker själv att det kan nog vara, ibland tycker jag när man är i en gudstjänst eller någonting så, och sjunger någonting, så är det så mycket olika intryck och sånt som man hinner inte riktigt med. Men sen det där att på kvällen sätta på sina hörlurar och lyssna på till exempel, ja, det finns en kompositör som heter Arvo Pärt som har gjort en hel del kristen musik och han har bland annat en tonsättning av Saligprisningarna som jag tycker är väldigt fin. Och den den är på engelska så det går liksom att hänga med också. Och det här, när man lyssnar på någonting sånt på egen hand så kan du ju också lyfta fram saker. Man har som ingenting som distraherar då. Och det tycker jag kan vara en väldigt stark upplevelse också.
Det är nog sant det där. Jag tänker att när man bekantar sig med olika sådana här klassiska verk och just om man sjunger i kör så kan det ofta dyka upp olika sådana här mässtonsättningar. Och det kan ju också, eller jag menar, när de här tonsättarna har tonsatt, säg nu Sanctus eller Agnus Dei på helt olika sätt, så är det som att de betonar någonting i den där texten som kanske kan stiga upp för en på ett annat sätt än vad det har gjort tidigare. Mm. Det kan ju vara som en slags andakt också. Jag tycker det känns väldigt uppbyggligt att lyssna på sånt och att sjunga sånt också.
Mm. Ja, jag tycker att så, till exempel Händels Messias, det är ju på engelska, så det går liksom att hänga med där också. Och då tycker jag att det kan, men jag är inte så duktig på att läsa ett kort bibelstycke och liksom meditera över det, även om det är en ganska viktig sak. Men när man lyssnar på det här sjunget, och de kan till och med upprepa samma vers om och om igen, men ändå liksom på lite olika sätt i melodiskt och så här, så det öppnar ju också upp djup i den här bibeltexten. Mm. Så det tycker jag är ett väldigt spännande sätt att använda musiken. Och det kan man väl också, säkert Bach är skyldig till sån användning av musik också, på ett gott sätt.
Och ändå det här med musik i vardagen, så det är nog inte bara det att jag går och lyssnar på musik, utan ännu mer att jag går runt och sjunger för mig själv. Och går och nynnar. Ja.
Det låter bekant.
Ja, verkligen. Jag brukar gå runt och vissla. Och det kan ju förstås också vara ett verktyg för andra saker än kristna budskap. Det finns ju hur mycket som helst musik av olika slag. Men precis som allt annat så får man välja vem man tar. Hur är det då? Kan alla syssla med musik? Ni är båda, man kan kalla er musikmänniskor. Och jag har också sysslat en del med musik, även om det kanske inte är det som jag främst sysslar med. Men hur är det med människor som inte har sysslat så mycket med musik? Hur kan man ändå ha glädje av det? Och, ja.
Ja, det kan man. Ja, vi verkar vara helt eniga om att musik är för alla som bara vill.
Precis.
Och det är ju just som vi har konstaterat, det finns som olika sätt att ta det till sig, att lyssna, det är ju ett sätt. Och sen just att vara med i all sång eller någonting som jag tycker att man borde kunna komma igång med kanske lite i sådana kristna kretsar är sådana här kråksångskörer. Där man får komma och sjunga och inte behöva känna att du måste liksom vara perfekt för att det ska duga, utan att ja, man kan vara med i alla fall.
Det är ju lite strängband kanske.
Lite, ja.
Det men det kräver ändå någon ganska musikalisk person kanske som leder
som drar det. Ja.
Men det hittar man säkert.
Men jag tänker att det enda som hindrar en från att musicera är väl den egna viljan. Så om det finns en vilja så då kan alla, vem som helst, musicera.
Precis. Men det är kanske just det som kan vara ett hinder ofta, för man tänker att jag kan inte och då finns det inte heller någon vilja. Utan då sätter man snabbt stopp. Jag tycker själv att det där, jag skulle vilja bli bättre på att sjunga. Eller ofta när man samlas som kristna så kan man ju ha en andakt och man kanske ber. Och ibland också sjunga, men det är alltid en tröskel dit om man inte har med sig en kantor och ett piano. Och det här, det tycker jag skulle kunna vara en utmaning att det där lära sig att sjunga regelbundet. Det tror jag att folk säkert har varit bättre på förr. Och att liksom till exempel ta fram Sions harpan när man träffas. Om man är släffare eller så då passar det ju bra att göra med psalmboken också och andra sångskatter. Så det tycker jag kan vara verkligen en viktig sak. Alltså oavsett hur den där sången låter och oavsett hur trögt det går att sjunga, speciellt om det utan instrument till, så det gör ingenting, utan det viktiga är ju ändå det som man uttrycker med på den där sången. Det glömmer man, det liksom lämnar ofta bort därför att man tycker att man inte kan sjunga eller inte vill.
Men det är kanske just det där att nu för tiden så är det så lätt att få musik på burk, att man sätter igång någon maskin och så kommer det liksom färdiga inspelningar, att man har inte kanske haft det behovet av att hålla igång musiken själv. Men jag håller nog med, det skulle vara bra att man bara vågar sätta igång.
Och så kanske man ibland är frestad att det ska vara så fint och det ska vara så satsat att då, när vi nu sitter här hemma, så då är det ingen vits att bara sjunga från Sionsharpan. Så. Sen kanske också bara det att om man inte kan noter till exempel, då är det ganska utmanande att sjunga en sång som man inte kan.
Mm.
Eller till och med som man kan om den är lite svårare. Så.
Mm.
Det är säkert bra att hitta olika hjälpmedel och ha något komp eller lyssna på någonting innan eller så.
Mm.
Men det här lyssnande är ju en sak och att sjunga allsång, men kan man syssla på bredare front med musik också fast man inte har gjort det tidigare? Är det möjligt att lära sig att musicera?
Ja, det tror jag. Mm. Det är ju som med andra saker att man kan ha olika anlag för det. Att för en del är det lättare att lära sig att uppfatta rytmer och lära sig att uppfatta melodier och sånt och lära sig att få sina fingrar att röra sig om man ska spela ett instrument. Men det där, nu är det ju helt möjligt. Det handlar om träning.
Men det är kanske något som är lätt att glömma bort. För man tänker att det är de där som har anlag som kan.
Mm.
Men då igen har de kanske sysslat med det halva sitt liv också, att träna och öva. Och om man då är på vippen till att vara musikintresserad och man rör sig i närheten av ett släffsammanhang, vilka möjligheter finns det då att lära sig att musicera eller att musicera på ett sätt eller annat?
Jag skulle kanske säga att om man är i åldern 13 till 30 ungefär, så är nog evangelikum ett jättebra sammanhang att vara i. Att det är väldigt låg tröskel och där är det nog kanske mera fokus på gemenskapen än på sången. Även om det nog är stort fokus på sången, det är ju en kör. Men jag känner nog att det är ändå gemenskapen som på något vis
bär det sammanhanget. Ja, det håller jag med om. Och sen är det också en kör som det går att sjunga med där helt bra utan att kunna läsa noter till exempel.
Mm. Mm. Det är bra och sen finns det ju också andra släffkörer förstås. Ja. Barnkör och vuxenkör.
Mm. Mm. Ja. Och sen just det här på möten, jag menar det är ju bara att kasta sig in i Sions harpasången där och haka på om man vill sjunga. Mm.
Ja, då tycker jag det är viktigt att det gör ingenting om man upplever att man inte kan sjunga.
Mm.
För det är ändå viktigt att sjunga ifall man vill få någonting ut av det. En rolig grej med att sjunga på möten och sånt, om man har gjort det en några år eller sånt, så kanske man småningom kan lära sig lite nya stämmor och sånt. Och det här tycker jag är att så om man är en sån här hobbymusiker som bara sjunger på möten till exempel, så tycker jag det här kan öppna upp en helt ny värld. Det här är kanske någonting som musiker faktiskt är ganska vana med, att det finns olika stämmor och man kanske kan noter och sånt. Men när man första gången kommer i ett strängband eller i en kör där man får sjunga en annan stämma, så det gör ju allting mycket roligare. Det låter så fint och så får man ha lite sin egen uppgift där. Och jag är bas till exempel, då är det ganska jobbigt att sjunga de här höga melodierna och då är det väldigt skönt att sjunga en basstämma. Det här tycker jag faktiskt, det kan öppna upp ganska mycket glädje i musiken också.
Mm.
Ja, man kan komma in i det sådär vartefter.
Mm.
Sen kan man alltid börja välja de här Sionsharpasångerna som man kan stämma till. Så blir det desto roligare.
Mm.
Då det här undrar jag till slut om ni har någon favoritsång eller någon speciell sång som ni vill lyfta fram i Släffs sångskatt Sionsharpan.
Jag tycker om väldigt många sånger nog i Sionsharpan. Men en som jag gillar speciellt mycket är nummer 273, Jag vilar trygg på klippan. Tycker dels att den har jättefin melodi. Och det var nog kanske den som tilltalar mig först, som det ofta brukar vara med sånger, att jag fastnar ofta först vid melodin. Men sen tycker jag också att den har en väldigt innehållsrik text. Det finns jättemycket bra och många bra påminnelser att Jesus bär och håller.
Jag har också många favoriter i Sionsharpan, men Men det där, många är sådana, vad ska vi säga, små predikosånger, att de på något vis sådär på ett kortfattat och bra sätt säger någonting centralt om tron. Men den här som jag tänkte på idag, så det är nummer 307. Den heter Om jag ägde allt men inte Jesus. En text av Anna Ölander, och den är mer så här, mer som en dikt och mer personligt, en personlig tanke om vad livet skulle vara utan Jesus. Och den tycker jag är en sån här som jag kommer tillbaka till alltid då och då. Det påminner en om vad det är man egentligen äger i tron. Och det är mycket värdefullt.
Det tycker jag kan vara en intressant sak med musik och sångtexter. Att det är ju någon som har tänkt efter när de har skrivit dem. Och då får man väldigt många viktiga saker sagda på ganska kort tid, ganska så här efter varandra. Och det kan verkligen ge en tankeställare när man både sjunger och när man lyssnar på de här sångerna. För att det drar ofta ihop många delar av det kristna livet, som man får det framför sig. Medan när man är i vardagen så finns det någonstans. Man vet nog liksom att Jesus har dött på korset, man vet det ena och det andra. Men det är svårt att få det framför ögonen på samma sätt. Och därför tycker jag att en sångtext kan vara ett väldigt bra sätt att få det. Och en annan sak som också är intressant, som jag brukar tänka på med psalmboken speciellt, men det gäller också Sionsharpan, det är ju att det kan finnas samma melodi till olika texter. Och ganska ofta så blir det på något sätt liknande de här. Det finns vissa sådana här i psalmboken som är ganska snarlika till tema, fast de har olika textförfattare, därför att de har samma melodi. Och det tycker jag är spännande, för att de här melodierna har liksom någonting att säga i sig. Det är liksom en bas som det passar att sätta någonting ovanpå.
De har inspirerat i någonting visst.
Precis.
Ofta kan de förmedla en viss känsla i sig. Att om det är en glad melodi eller en sorgsen melodi. Precis. Så präglar det ju texten jättemycket också.
Ja, ett exempel på det här är i psalmboken 170. Det finns den där. Än finns det en värld, den lever trots makter av död och fördärv, till jorden blev motsagt. Det här är som en enda stor predikan om hela vad heter det, den kristna berättelsen om Guds frälsning, ända från skapelse till det här uppenbarelseboken, på något sätt summerad på ett väldigt poetiskt sätt. Och den här melodin finns också i 388. Och den tycker jag känns precis på samma sätt att sjunga, fast texten är annan. Så summerar den på något sätt det kristna livet i hela dess bredd på en ganska kort. Där finns liksom allting från korset och frälsningen, och sen där finns nattvarden, och där finns... Och det, jag tycker det är intressant. På något sätt så har de ganska liknande poesi i orden, fast det är olika författare och allting sånt. Och det finns många andra sådana här par. Precis, men det var psalmboken.
Jag bara kommer att tänka på att en sak som, om man inte är van att sjunga, så kan det kännas som att allsång ligger jättehögt, för att talrösten i allmänhet ligger på en lägre nivå, och då är man van att använda den på den höjden, och då känns den här liksom skrivna melodin som väldigt hög. Så att det kan ju vara som ett hinder för någon som är sångovan att klämma i, men.
Då har de väl sänkt dem dessutom från förra psalmboken. Jag tror att de har varit ännu högre. Jag tycker jag hört det någon gång.
Ja, det kan vara. Men det har också att göra med att folk är större nu för tiden.
Okay.
Då har de längre stämband. Och då har man lägre röster.
Okay. Intressant.
Och sen har stämningen på instrumenten åkt andra vägen.
Okay.
För var 450 hertz på A normalt, och nu är det 440.
Okej. Intressant. En viss skillnad. Det var väldigt intressant att fundera lite på musik och kristen musik. Och det är nog någonting som man säkert kan återkomma till en annan gång. Det finns ju hur mycket som helst att säga om det. Och inte bara om musiken, men speciellt om Sionsharpan till exempel. Vi skulle kunna göra en hel poddserie om det. Men nu tackar jag så mycket för att ni har varit med. Och det här var alltså Slef-podden och serien Söderöver med mig, Simon Järn. Tack så mycket för att du har lyssnat.